upphöja er. Innan vi tittar på vad Bibeln säger om att underordna sig, så skulle jag bara vilja landa lite i exempel från vår egen tid och lite vad det är att vara svensk och i förhållande till auktoriteter och att underordna sig. Om jag då går till skolans värld, vilket är ett tag sedan jag var där, men när jag var elev, ja, då handlade det inte så mycket om kritiskt tänkande. Det handlade mer om att plugga in kunskap, inte att ifrågasätta läraren eller på något sätt liksom skulle komma med några egna idéer. Man gjorde inte det i alla fall, inte på den landsortsskolan där jag gick. När jag sen går i trean på gymnasiet så får vi naturkunskap, och det är nog den bästa läraren jag har haft. Men det var också lite läskigt på hans lektioner. Han var oerhört sträng och han ville att vi skulle hålla tyst. Vilket är rimligt, men inte alltid lätt när man heter Karin Hjalmarsson och är 19 år och tycker att det finns mycket att prata med sina klasskompisar om också under lektionstid. Men då, när det är dags att göra prov, så är jag liksom van vid att på något sätt ha ett inställning. Ja, men vad är rätt svar här? Vad vill läraren att jag ska skriva ner på det här pappret? Och tankarna går liksom till att fundera på vad läraren önskar. Han säger så här: det handlar inte så mycket om att du presterar eller skriver ner rätt svar. Det är egentligen underordnat. Jag vill att du tänker själv. Jag vill att du för ett resonemang. Att du har också ett visst kritiskt tänkande. Det här var jättesvårt för mig som 18-åring. För det hade jag inte gjort under 12 år i skolan. Det hände liksom i trean på gymnasiet. Nu är det ju helt annorlunda. Man lär sig i skolan att ifrågasätta, att vara kritisk, att analysera. Och lärare har ju fått en mindre auktoritet. Vi pratar om mentorer. Bara det säger ju något också om en auktoritetsförskjutning. Alltså så här var det lite i kyrkan också. Man ifrågasatte inte. Kanske inte ens reflekterade så mycket själv när jag växte upp i kyrkan. Utan det någon sa av ledare i ungdomsgruppen eller den som predikades, så var det punkt. Och så är det märkligt när jag tänker på de som jag växte ihop med i kyrkan. En del upplevde då den här miljön som kvävande. Man liksom blir begränsad i att vara människa. Allt gick ut på att försöka finna vad är Guds vilja, vad är Guds plan för mitt liv. Och i och med att man liksom sökte det ivrigt, så tryckte man undan den man själv var. Det man längtade efter, drömde om. Allt det där av gåvor och kreativitet som Gud hade lagt ner. Det blev på något sätt lätt ett motsatsförhållande till vad Guds vilja skulle vara. Andra som hörde samma sak och satt i samma rum upplevde vilken frihet. Tänk att Gud som har en god plan för mitt liv, som vill mig väl, också vill leda mig. Vill visa vart jag ska jobba, hur jag ska utvecklas. Och så kunde det vara en atmosfär som för några var otroligt kvävande. Om man liksom tappar bort sig själv. Och Gud blev någon hård auktoritet som var ute efter en. Medan för andra så var det så vilsamt. Gud älskar mig. Jag vill veta vad Guds goda tankar är för mitt liv. För där kan jag slappna av och vila oavsett vad jag kommer att möta i mitt liv. Och så sjöng vi massa såna här sånger. Jag lämnar allt och följer dig. Kosta än vad det kostar vild. Vi pratar om att ge oss själva på stridshöjdens fälter. Fält vill vi ge våra liv. Stridsfältens höjder vill vi ge våra liv. Och för en del av det här så blev det att man aldrig kände att jag lever inte upp till det där som Gud förväntar sig. Det där som Gud önskar av mig. Man kanske aldrig kände att man var tillräckligt överlåten eller hängiven. Och så börjar man tvivla på sitt egen relation till Gud. Eller är jag överhuvudtaget frälst? Duger jag? Räcker jag till med det som är min tro och det som är min överlåtelse? Om du har med dig det på något sätt i ditt bagage, jag är glad att du är här. Gud är inte ute efter dig. Han älskar dig och han längtar efter att få in ditt liv i gemenskap med honom själv. För Jesus kom inte för att döma världen. Han kom i första hand för att rädda den. Men hur är det då att vara svensk? Där vi har haft en väldig tilltro, auktoriteter, vi har underordnat oss. Och så har det hänt någon form av förskjutning. Jag har sett det bara under min egen tid, inte minst i skola, också kyrkan. Per Evert skrev 2021 en artikel som heter så: den svenska individualismen, den är skapad av neddrivna auktoriteter. Och så pratar han om det som hände under 60- och 70-talet som faktiskt formade Sverige till att bli en av världens mest individualistiska länder. Och det var genom motstånd mot just de traditionella auktoriteterna. Och i många undersökningar som bland annat Zoom-institutet har gjort, eller World Values Survey, och Hofenstedts kulturdimensionsteori säger så här om svensken. Svensken har generellt högt förtroende för rättsväsende, för polis och för offentlig förvaltning. Svenskar tenderar att följa regler och riktlinjer när det kommer från legitima och trovärdiga auktoriteter. Och exempel på det här, det såg vi under pandemin. Det många valde att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även om vi i Sverige saknade de här formella restriktionerna. Att Sverige är ett av världens mest individualistiska länder innebär också att svensken ofta värderar självbestämmande framför lojalitet och auktoritet. I arbetsliv och i samhälle så är vi kända för den här platta hierarkin. Vi ska inte ha toppstyrda organisationer, det ska vara platt. Och vi sätter oss lite emot för höga auktoriteter. Och ledarskap bygger mer på dialog än maktutövning. Och även om svensken generellt litar på myndigheter så har de senaste åren en tydlig svängning skett. Där misstron mot främst politiker och media ökar. Alltså svensken är lojal mot auktoriteter som anvisar rättvisa, transparenta och kompetenta. Men vi är mycket skeptiska mot det som upplevs som auktoritärt, godtyckligt eller maktfullkomligt. Det här handlar alltså mer om förtroende än om lojalitet. Om du känner ett visst obehag över det här ordet, underordna dig. Vi ska underordna oss Gud. Det kan bero på att du är svensk. Det kan göra det, för det finns ett skav inbyggt i våran kultur på något sätt. Men att underordna sig Gud, det har ingenting med kultur att göra eller etnicitet. Det handlar heller inte om att underordna sig i blindo och absolut inte någon maktfullkomlig galning. Det handlar om förtroende och relation. Och vi inbjuds att på ett nära håll lära känna den Gud som Jakob i Jakobsbrevet säger underordna er Gud. Innan jag kommer in på lite mer lättsamma saker ska jag gå till ett ord till som är lite skav och som Jakob tar upp. Han pratar om svartsjuka och avundsjuka och säger att Gud är svartsjuk. Alltså om vi använder ordet svartsjuka så är det ofta väldigt negativt. Det kan använda det nästan som skällsord. Är du lite svartsjuk eller? Och så kan man uppleva det som en kränkning eller som ett sår om någon säger en sån kommentar till oss. Att underordna sig en maktfullkomlig människa eller någon som vill ha kontroll över ditt liv och begränsa ditt liv, det är inte en rekommenderad väg. Om du lever under det så kan vi till och med behöva professionell hjälp för att bli fri och för att kunna vara fri i en sån relation. Men när Bibeln då talar om svartsjuka, ja då är det oftast någonting negativt. Någonting som Gud uppmanar oss att bli fria ifrån. Vi ska inte vara svartsjuka mot varandra. Men det finns ett ord som översätts med svartsjuka. Och det är selos. Och det kan användas både av det här riktigt goda som en avundsjuka kan innebära och det negativa. När det är gott så betyder det man ser en annan person som har, liksom, har någonting som är eftersträvansvärt, som är gott, som är bra. Och så längtar man, så finns det ett iver. Ja men det där skulle jag också önska för mitt liv. Det där är någonting som jag skulle vilja ha. Den andra översättningen är att då är det missunnsamheten. Där det väger ett agg på något sätt. Ofta så används det här ordet, översätts med nitälskan när det står om Gud. Då är det den här drivet. Gud älskar oss så där hejdlöst att han liksom inte står ut med att inte ha oss i sin omedelbara närhet. Men bara i Jakobsbrevet så används det faktiskt på ett negativt sätt om Gud. Och här kliar sig teologerna i huvudet. Och det gör jag också. Jag kan faktiskt inte förklara varför det här används på något sätt. Ja, men det här väcker en så stark känsla hos Gud. När hans folk väljer att inte vara med honom. Det andra ordet som används om Gud. Och bara här i Jakobsbrevet. Det är epipotei. Och det är den där längtan. Efter en person som man nästan går sönder om man inte får träffa. Om du någon gång har varit ifrån en människa du älskar eller du saknar en person i ditt liv, så kanske du känner igen att det kan vara en smärtsam sorg. Det kan vara en längtan som gör fysiskt ont i ditt liv. Så uttrycker det Jakob när han talar om den svartsjuka guden som bara längtar efter att få vara nära dem som han älskar så högt. Och så använder författaren ordet otrogna. Han kallar ni otrogna. Han säger det är som att ni har begått äktenskapsbrott. Och det är en bild som man ofta använde i Gamla testamentet. Profeterna använde det om Israels folk när de vände Gud ryggen. När de valde att ja, nu går vi vår egen väg. Nu sköter vi det här på annat sätt. Eller att man inte helt lämnar Gud, men man degraderade honom och hans inflytande i sitt liv. Ja Gud, du är viktig. Men det finns andra saker som är viktigare. Eller åtminstone har samma plats. Och så underordnar man sig inte längre Guds ord, Guds vilja. Och så börjar det finnas andra krafter och prioriteringar i sitt eget liv. Då väcker det Guds svartsjuka. Och det är det han menar, det är det Jakob pratar om. Och så använder han ett ord som är tvehågsen. Han använder det både Jakob 1 och här. Att vara tvehågsen är de otrogna. Det betyder att du är kluven. Din själ är liksom uppdelad. Du är splittrad. Du försöker på ett sätt vara med Gud. Men kan inte riktigt fullt ut vara det. För du vill ha allt det andra också. Och så är det så lätt att det kommer före Gud. Får en högre plats än Gud i ditt eget liv. Jakob menar att det här är en omöjlighet. Det är som att flirta med världen. Man kan inte ha den här vänskapen med världen. Då blir man fiende med Gud. Och det innebär ju inte att vi ska säga nej till att leva i Tranås, att vara på våra jobb, att integrera med våra klasskompisar och med våra grannar. Det är snarare tvärtom. Men det handlar om två system som på något sätt krockar. Två drivkrafter som är olika och står i kontrast till varandra. Vad är det som har vår högsta lojalitet? Vad är det som får vårt hjärta? Grundproblemet är enligt Jakob att vi är tvehågsna. Att vi liksom inte riktigt klarar av att ge oss själva till Gud. Och det här säger Jesus så många gånger också. Vi följer det gamla testamentet men också Jesu egen undervisning. Han säger i Matteus 6. Ingen kan tjäna två herrar. Och så tar han exemplet om pengar. Ja, antingen kommer han hata den ena. Eller så kommer han hålla ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Och så säger han i Matteus 6:33, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det här du ska ha din prioritet, så ska du få allt det andra också. Alltså våran otrohet som Jakob väljer att kalla det, väcker Guds svartsjuka. Och vi är på något sätt tvehågsna i detta. Men Gud lämnar inte oss där i sin hjärtesorg. Utan redan från första Mosebok, så när Adam och Eva väljer att gå sin egen väg, så ropar Gud där på kvällen när han söker deras gemenskap. Han inte finner dem. Adam, var är du? För de hade insett konsekvensen av att nu går vi vår egen väg. Gud är inte längre vår första prioritet. Då blir de rädda när de inser konsekvenserna. Och så går de och gömmer sig inför Gud, den helige. Och Guds hjärta bara ropar, var är du människa? Jag längtar så intensivt efter relation med dig. Och här står vi inför ett tydligt problem. Det är våran tveåksenhet, det är våran otrohet. Det är vi som har vänt oss bort ifrån Gud och valt att gå i vår egen väg. Men Jakob säger att det finns en väg tillbaka där du kan få uppleva den här goda relationen med Gud. Och det heter nåd. Det heter bara nåd. Och det handlar inte om din prestation eller förträfflighet. Det handlar inte heller om din överlåtelse eller att underordnas i detta fall. För att komma tillbaks till Gud så är det bara Guds initiativ. Det är bara det Gud har gjort som gör att du kan börja gå på den vägen igen. Och jag vill läsa ifrån Efesierbrevet där detta förklaras otroligt väl. Efesierbrevet 2. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gången ni levde i den på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln så var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckta med honom och han har gett oss en plats i himmelen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden är frälsta. Inte av vi själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ingenting av det vi gör av våra goda gärningar kan ta bort faktumet att vi är illojala och har en tveåksenhet som har skapat den här distansen. Inga goda gärningar kan ta bort det. Men goda gärningar, står i hela Jakobsbrevet, kommer som en respons av att din relation med Gud är återupprättad genom det Jesus Kristus gjorde på korset. Och när du har en ny relation med Gud, när du frimodigt kan komma till honom, då har du också all möjlighet att leva i nya, goda, upprättade relationer med andra människor. För när du vet att du är förlåten, befriad och upprättad så kan du också bemöta andra människor med befrielse, med nåd och komma med upprättelse till dem genom Jesus Kristus. Vår del i det hela, det är som Jakob säger, närma dig Gud. Vi behöver lära känna, sörja över det som är vårt livs tillstånd. Ångra oss, omvända oss, ödmjuka oss och underordna oss Gud. Och där är vägen tillbaka att ta emot nåd och upprättelse. Jakob tar också upp ett exempel från en man som verkligen underordnade sig Gud. Abraham står det om i Jakob 2. Och man kan tycka att han fick ett fullständigt galet och idiotiskt uppdrag av Gud. Mänskligt sett. Gud ber Abraham att offra sin enda son, sin egen son, löftets son ifrån Gud. Men Abraham har en barnslig tillit, en fullständig tilltro till att jag underordnar mig Gud och Guds vilja. Och det är det bästa för mig. Han tar sin son elden och veden och så beger de sig till Moria berg för att där ska Isak offras. Och då läser vi dialogen som Isak har med sin pappa. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, ja min son. Vi har eld och vi har ved, men var är lammet till brännoffret? Då svarar Abraham, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Vilken otrolig tillit till Gud. Isak ser, här finns inget offer. Abraham har ingen aning om hur Gud ska lösa detta. Men han har en fullständig tilltro till att om jag underordnar mig Guds vilja så är den god och Gud kommer att ordna detta. Att underordna sig Gud, det handlar om att växa i tilltro, att lära känna denna Gud och i förtroende till honom. Abraham kom att kallas Guds vän. Att underordna sig Gud har att göra med vem Gud är och vilka vi är. För det första att Gud är skaparen och vi är skapelsen. Att underordna sig Gud är att återgå till det som vi är skapare för. Att ha en nära personlig relation med den levande guden. Det är inte underkastelse i rädsla utan det är ett återvändande till en mening och till ett ursprung. Det andra är att Gud är god och han vill vårat bästa. Att underordna sig Gud är inte förtryck utan befrielse. Befrielse från synd, från rädsla, från skam, från skuld, från att själv behöva kontrollera allting. Att underordna sig den gode guden, det är vila i hans omsorg. Det tredje, när vi underordnar oss får vi hjälp att motstå destruktiva krafter. Underordna er därför Gud, säger Jakob, stå emot djävulen så ska han fly för er. Vi kan inte stå emot mörkret i egen kraft. Det är när vi böjer oss under Guds vilja, ödmjukar oss inför honom och underordnar honom som vi också får del av Guds kraft och hjälp att stå emot ondska i vårt inre, i världen och också i den andliga världen. För det fjärde, Jesus själv underordnar sig Fadern. Inte som jag vill utan som du vill. Om Guds son väljer och visar vägen att underordna sig Faderns vilja så är inte det bara en förebild för oss utan den inbjudan. Att ge sitt liv och att också vi kan säga Gud, ske din vilja i mitt liv och lita på att det är Guds goda vilja. Att underordna sig föder också ödmjukhet. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. I en kultur som ofta sätter självförverkligande i centrum så vänder evangeliet fullständigt upp och ner på detta. Ödmjuka er så kommer Gud i sin tid att leda er till liv och ni kommer att få bli upphöjda. Att underordna sig Gud, det är inte en engångshändelse utan en riktning för ditt liv där vi behöver leva i detta. Ett dagligt beslut att låta Gud vara Gud. Och jag vill avsluta med en hälsning från förra veckans sinnesrosgudstjänst. Då stod Kenta från Mjölby här framme. Och jag skulle uppmuntra, har ni inte varit på en sinnesrosgudstjänst? Kom! Det är fantastiskt. Det är människor som delar sina livsberättelser från mörker till ljus. Efter den här gudstjänsten frågar jag Kenta, kan jag få citera dig nästa söndag? Jajamän, det går bra. Så det jag säger nu är Kentas tillåtelse. Han berättade så här, att varje dag för att klara av det här nya livet så säger han så här, varje dag börjar jag med de här orden. Gud, jag överlåter idag mitt liv. Jag överlåter min vilja och min nykterhet till dig. Och sen ber jag en bön om hjälp att möta mina medmänniskor med vänlighet. Vilken otrolig förebild denna Kenta är. Att överlåta sig, sitt liv, sin vilja och det som också var hans svaghet. Ett problem med alkoholism. Men också en tilltro till att Gud går med och en bön om hjälp. Att leva detta nya liv och möta sina medmänniskor som upprättad. Och så fick vi vara med om tredjestegsbönen. Och Lovisa, kan du lägga upp den på väggen? Och så kunde de som ville bli med i den här. Kanske det här kan bli en bön också för dig. Eller den bön som heliga Birgitta lärde oss att be och som jag kommer avsluta predikan med. Men så här bad vi i söndags. Gud, jag överlämnar mig till dig för att du ska forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Om din kraft, om din kärlek och ditt sätt att leva må jag alltid handla enligt din vilja. Eller så kan vi be med den heliga Birgitta. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen.
Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go.
Vi ska nu få fira nattvard tillsammans. Rent praktiskt kommer det gå till så att det kommer stå två stationer med nattvardstjänare här framme vid mittgångarnas framme. Och så kommer det stå en längst nere i kyrkstalen. När du själv vill kommer du fram till en av de här stationerna, öppnar din hand och så får du ett bröd som är glutenfritt i din hand. Du doppar det i bägaren som är alkoholfritt vin. Och så är det din stund att tillsammans som församling och i ditt behov med Gud röra i det här rummet och vara tillsammans med Guds folk inför Gud. Här framme vid ljusbäraren har du möjlighet att tända ljus. Du kan också göra det nere i kapellet. Där finns det en karta om du vill be för den värld som Gud älskar. Det finns möjlighet att skriva lappar, formulera en bön på det sättet som vi kommer att be för under veckan. Ingen kommer läsa det. Det finns också ett knäfall nere i kapellet som vi inte så ofta använder. Men det är fint att få böja knä och med sin kropp ibland få visa: Gud, jag ödmjukar mig inför dig. Det är du som är helig och jag är beroende av din nåd. Kanske att idag är ett tillfälle att få göra det. Att vid korset och knäfallet nere i vita rummet där, eller nedanför i kapellet, får böja knä inför Gud. Men du väljer själv hur du använder den tiden. Och det är Jesus själv som inbjuder dig till den heliga nattvarden. Där han ger sitt liv för att vi ska ha gemenskap med honom själv och med varandra. Och i nattvardens gåvor så blir vi utrustade till vittnesbörd och till tjänst. Och till nattvarden är vi alla som vill närma oss Jesus välkomna. Vi kommer inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att du och jag, vi är älskade av Gud själv. Vi kommer inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker och Gud söker oss. Vi kommer för vi behöver den här gemenskapen med Gud själv och med hans folk. Vi får så här i inledningen tillsammans be en bön om förlåtelse, och den kommer upp på väggen. Låt oss be. Gud, med dig kan vi dela allt. Och vi bekänner vår delaktighet i världens splittring. Jag berättar nu om det som gör ont och det som jag ångrar. Jag har sårat andra och andra har sårat mig. Jag delar också det som gör mig rädd. Lyssna till mina tysta tankar och böner. Och till dig som ber om förlåtelse så säger jag dig på Jesu Kristi uppdrag. När du har gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. Och när du är rädd, du är inte ensam. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn, låt oss tacka. Tack Gud att vägen till dig genom Jesus Kristus alltid är öppen. Tack för att det är du som ger oss förlåtelse och tröst. Du ger oss läkedom och hopp. Och du befriar oss ifrån de synd och de börder och den skuld som vi bär. Tack för att du fyller oss med din kärlek och din frid och din befrielse. Och så ber jag, du helige Fader, skapare av himmel och jord, som har gjort det möjligt att bereda detta bord med enkelt bröd och vin. Tack för att vi en dag ska få fira denna måltid i ditt rike. Tack Jesus att du själv kom till den här jorden, stig ned, blev som en av oss men utan synd. Och när du dog och när du uppstod så öppnade du vägen till Fadern. Helige Ande, kom nu över dessa gåvor, över brödet och över vinet. Så att när vi får del av detta, verkligen blir delaktiga i din död, i din uppståndelse och tar emot det nya livet i Jesus Kristus. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är mitt blod, det nya förbundet. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och så får vi tillsammans be den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Den som vill och kan få resa sig upp under tiden vi bryter brödet. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Innan Jesus lämnar sina lärjungar så sa han: frid vare med er, min frid ger jag er. Nu är ni välkomna att ni står i bänkarna, hälsa varandra med Guds fred. Antingen genom ett handslag eller en nick. Och när ni har gjort det är ni välkomna att sitta ner igen. Jesu Kristi kropp är för dig utgiven. Jesu Kristi kropp är för dig utgiven. Jesu Kristi kropp är för dig. Då är ni välkomna fram. Allt är redo.
Thank you. sällskap vandra här.
Gud, vi längtar efter dig och den frihet som du ger. Vill vi se dig som du är, vår befriare. Var oss när
i din namn.